Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Moviebox. Med mig Henrik Harrej.
Och med mig Karsten Karlsson.
Och idag så ska vi fortsätta vår resa mot apornas planet.
Mot apornas planet ska vi.
Och vi har ju gått igenom del 1-3 redan.
Ja.
Och nu är vi då framme vid del 4 och 5 i den här franchisen. Plus Tim Burtons version av apornas planet som vi ska behandla i det här avsnittet.
Precis, det blir tre apfilmer vi ska ta oss an.
Och vi börjar väl direkt med del 4 då i franchisen. Den heter ju då Conquest of the Planet of the Apes.
Kom 1972.
Ja.
Svensk titel, Erövringen av apornas planet.
Ja, det är väl en direkt översättning där kan man säga.
Ja. Conquest of the Planet of the Apes. Det är rätt lång titel alltså.
Ja, det är det. Och kanske inte heller så talande för själva filmen.
Nej. Nej, det skulle jag inte säga att det är. Det handlar ju inte om någon erövring här, utan snarare ett vad ska man säga, ett uppror.
Ja. Och den här handlingen i den här filmen, den tar ju vid direkt där trean slutar, kan man säga.
Ja, några år in i framtiden.
Några år in i framtiden, men det är ändå ganska nära inpå. Det är liksom samma storyline som fortsätter.
Ja, det är det ju verkligen. Men jag tror ändå det utspelar sig kanske 20 år senare, för det är 1991 det utspelar sig.
Ja, det är det.
Men det är ju, man fortsätter på det man har planterat i förra filmen, så det är gött på något sätt.
Och den föregående filmen, vad heter den?
Escape from the Planet of the Apes.
Ja, precis. Escape, ja. Den slutar ju då alltså med att de här två aporna som då flyr från apornas planet i den andra filmen. De kommer till jorden, bara en snabb recap här.
Ja.
De kommer till jorden, apkvinnan blir med barn.
Sira
blir med barn, barnet föds, föräldrarna dör.
Ja.
På ett ganska brutalt sätt.
Precis.
Och man vill då döda även barnet. Apbarnet alltså.
Ja.
Eftersom det
är farligt.
Är farligt, ja.
Men människorna vet ju att aporna kommer att ta över. Det är enligt förutsättning, enligt profetian eller man säger. Zero och Cornelius berättar ju hur allting kommer att fortskrida. För de kommer ju från framtiden.
Ja.
Och för att förhindra att det händer vill man ju döda allihopa.
Mm.
Men de har ju då bytt ut apungen mot en vanlig schimpans.
Och apungen hamnar då hos en cirkusdirektör.
Ja.
Och då har de då i den här filmen haft den här cirkusen i 20 år.
Ja.
Och turnerat runt och sådär. Och nu ska de även sätta upp sin cirkus i storstan.
Precis.
Vet man vilken stad det är?
Alltså det är ju inspelat i Los Angeles. Den här filmen börjar ju verkligen direkt också.
Mm.
Tänkte du på det? Det var verkligen en kick igång direkt. Det är liksom ingen sån här pre-title scene i den här filmen.
Nej.
De filmade ju en inledningssekvens där de skjuter ihjäl en apa. Men den var så våldsamt så de klippte bort den.
Mm.
Och låter filmen börja med att man får se vardagslivet, hur då apor är då förslavade eller som husdjur / slavar till människor. Alltså människor går omkring med apor i koppel.
Ja, och man har börjat dressera aporna till att utföra enklare sysslor med så här betingning.
Som att hälla upp vatten till en och sånt.
Exakt.
Bädda sängen.
Städa, sopa och sånt.
Men jag tycker just att hälla upp vatten, det lägger man mycket, mycket krut på. Det känns jobbigt. Jag tycker att det är enklare att göra det själv. Alltså, när man har en apa som ska göra det faktiskt.
Ja, precis.
Så frågan är hur värt mödan det är så att säga.
Ja.
Men det är ett rätt starkt anslag ändå. Man står bara 1991 och så får man se liksom en åkning i den här kalla, karga, lite futuristiska stadsmiljön. Du är inspelat i det här Century City som är någon slags gamla 20th Century Fox backlot som byggde upp något sånt komplex där. Liksom. Så det ser lite futuristiskt ut.
Mm. Ja, inte så lite skulle jag säga.
Nej, inte lite.
Det ser faktiskt väldigt futuristiskt ut. Jag gillar den här stilen man har. Det är en väldigt så snygg 70-talsfuturism.
Får man tänka lite grann på den här Rollerball. Den kom ju några år senare visserligen. Den är inspelad i München, i OS-byn i München. Samma typ av brutalism eller vad man ska kalla det för.
Ja.
Och det är väldigt intensiv musik också här. Nästan jobbig musik. Man får nästan panik. ja.
Ja, verkligen.
Man etablerar ju att det är ett fascistoidt samhälle liksom, mm. där människorna är klädda i ett fåtal olika typer av klädesuppsättningar.
Ja, de...
Liksom aporna.
Mm, precis. Men aporna har ju ganska färgglada kläder.
Ja.
De har ju röda eller gröna kläder.
Ja, det är en liten före, liksom, precursor till hur det ska se ut sen i framtiden då ju.
Ja, precis. Ja. Men människorna har ju bara mörka kläder. Svarta ja. Eller gråa.
Och poliserna ser ju direkt ut som SS-officerare. Mm, mm. Så det är inte så subtle nazist-referens.
Nej, och det är rätt fascinerande att allt detta har hänt bara på 20 år. Att det har blivit en sån jättestor skillnad ju.
Ja, man berättar ju att 1983 så kom det ett virus. Alltså det är ju han, cirkusdirektören Ricardo Montalban. Han spyr ju en exposition så det står härliga till. Han berättar en recap om hur det har gått till och så.
Mm.
Men jag tänker ändå att det stämmer detta. Alltså med hennes utsago i förra filmen, Zira. För där får man ju intrycket att det ändå ska gå ett par hundra år innan. Innan ja. Det blir revolt och att de lär sig prata, eller?
Alltså det här med timelinen i de här filmerna, det är rätt mäckigt, tycker jag.
Ja. Ja, men verkligen.
Det är svårt att hålla reda på var man är och i vilken...
Ja, precis.
Alltså när var det egentligen Charlton Heston då skulle ha åkt till...
Ja, det har jag ju i mina anteckningar här. Det var ju liksom långt, långt in i framtiden.
Ja.
Det var ju alltså år... 3978.
Ja, okej. Okay.
Men
då är det en helt annan timeline. För han har inte upplevt detta med aporna och sånt.
Nej, nej. Han har ju åkt in i ett svart hål och hamnat i en alternativ verklighet.
Ja, men jag menar om han... Alltså...
Och sen har ju de, Zero och Cornelius, åkt så att säga på andra hållet och hamnat i vår verklighet från den här parallella verkligheten.
Ja.
Och så har de mergats nu på något sätt. Men just det här att det bara tagit 20 år för allt det här att hända, det tycker jag det är lite snabbt. Men.
Men det är svårt att reda ut är att Charlton Heston åker ju ändå tillbaka i tiden. Eller åker han fram i tiden?
Han åker fram i tiden.
Så från 3000 någonting.
Så åker han ännu längre fram i tiden.
Ännu längre fram i tiden? Ja, okej. Okay. Det är så många år alltså. Okay.
Men den framtiden han åker till har ju påverkats av den dåtiden som är i de här filmerna som vi pratar
och det
om nu.
Är den här dåtiden som vi pratar om nu, den har inte han varit med om alltså.
Men
samtidigt så känner han igen Frihetsgudinnan. Så den har ju funnits i båda.
Den fanns på 3900-talet. Och dessutom hade ju den här dåtiden då som vi ska prata om nu inte funnits om det inte varit för att de kunde laga hans rymdskepp och åka tillbaka i tiden.
Yeah.
Så det är lite ett mindfuck, det är lite Terminator över det. Alltså det är den här tidsresan. Alltså, utan att han hade inte åkt fram i tiden, han hade inte kunnat åka tillbaka i tiden. Och då hade han inte blivit av och så vidare.
Mm. Hönan eller ägget som folkmun kallar det för.
Och det är Roddy McDowall då som spelar...
Han spelar ju Caesar som den här...
Ja, för han heter inte det igen. Han heter väl Milo först va?
Ja, så är det.
Han heter ju Milo, han får namnet Milo av sina föräldrar.
Just det.
Men de nämner ändå Caesar i den här profetian, eller Zira. Men det får man ju snart reda på varför.
Mm.
Och människorna misstänker ju att Ziras och Cornelius barn lever.
Där är ju en scen då när man får se en apa bli illa behandlad av en sån här SS-person.
Precis.
Och då kan ju inte Milo eller Caesar hålla tyst, utan då säger han ju någonting.
Ja.
Men cirkusdirektören tar på sig skulden för det och låtsas att det är han som har sagt det.
Just det.
För när de då hör, alltså när officerarna då hör det här, så blir de ju, va? Vem sa detta?
Precis.
Så tar de in cirkusdirektören för att förhöra honom. De misstänker ju hela tiden att det är en apa som har sagt det.
Ja.
Varför de nu misstänker det vet jag inte, men
nej.
Det är lite otippat att göra det.
En annan sak som jag egentligen inte köper är att aporna ser ut som de gör i den här filmen. Alltså att, för att jag alltid sett det lite grann som att aporna i apornas planet, i alla fall de första tre då, att aporna i de filmerna är liksom en vidareutveckling av våra apor.
Mm.
Att de är apor, men ännu mer mänskliga, ännu mer upprättgående och så vidare.
Mm.
Det är därför de inte ser ut som riktiga apor.
Mm.
Men här ser de ju också ut så redan här liksom.
Mm. Ja, ja, precis.
Så det är också lite konstigt, men jag fattar ju varför, såklart, att de inte kan göra det bättre. Mm. Den här filmen har ju lite lägre budget. De går ju hela tiden neråt i budget, de här filmerna.
Ja, detta är faktiskt den som har lägst budget.
Ja, 1,7 bara. Mm. Miljoner.
Så till nästa film så tror jag den fick lite högre budget.
Ja, okej. Okay. Men spelar in 9,7.
Och det är ju ändå väldigt bra ju.
Ja, det är ju intressant. Ja.
Det är ju mer än 5 gånger pengarna.
Men det är intressant, vid den här tiden så tänkte man ju hela tiden när man gjorde sequels att en sequel kommer inte att spela in lika mycket som ettan.
Nej,
man räknar med att vi kan få ut lite mer av detta, bara lite mer.
Mm.
Men så är det inte nu längre. Nu vill man ju få ut mer än vad ettan fick.
Ja.
Men på den här tiden hade man inte riktigt den...
Nej, och det här är väl också egentligen något av de första exemplen på en riktig sequel.
Ja,
alltså den här franchisen är ju en av de allra första egentligen.
Ja, och det är intressant också att den liksom kom ut under så koncentrerad tid. Mellan 1968 och 1973 kom det 5 filmer. Det är rätt mycket alltså.
Ja, och det handlar ju om att det var en omvälvande tid för filmbolagen det här. Man kom ju från ett 60-tal som var tufft, och 20th Century Fox, de hade ju förlorat massa pengar. Visst var det Cleopatra de hade finansierat på 60-talet som gick ju, alltså de var ju nära att gå i konkurs ju. Men då fick man då den här pengamaskinen som var apornas planet, som man visste var alltså det kommer att spela in sina pengar. Och det gjorde även denna filmen verkligen, kan man säga. Även om de inte behövde jättemycket budget så tjänar de ändå ganska mycket pengar på den.
Ja, men precis. Och den här filmen är ju betydligt mörkare än den förra filmen. Man är ju inte alls lika folklig här som man var i förra filmen.
Förra
filmen var ganska lättsam.
Den var ju lättsam och komisk nästan.
Ja.
Det var mycket, mycket komisk scen. Och även om den slutar i lite tragedi, så får man ju ändå säga att den är...
Ja, den slutar oväntat tragiskt.
Ja,
den här är mörk från början. Mm. Och man fick till och med som sagt klippa bort en inledningsscen som man anser var för mörk. Men jag tycker det är lite... Alltså det här slaveri-aspekten är lite underutvecklad och lite... Alltså det här som jag sa innan, att de häller upp vatten till människorna och sånt.
Mm.
Det hade ju varit kanske mer... starkt om de hade haft till exempel kanske en jordbruks- eller en industriaspekt, att de jobbade i fabriker liksom, att de stod och gjorde tydligt slavarbete istället för att vara så här betjänter. Det hade ju varit starkare, tror
absolut
jag.
Och även att man får se dem bli mer illa behandlade,
verkligen,
för
verkligen.
Det får man väl till viss del alltså, men man hade kunnat gå loss ännu mer på det, tror jag. Men det var väl lite det de var rädda för också, att man inte ville visa den typen av misshandel av djur. Alltså.
Ja, nej, precis, precis. Caesar, han blir ju då liksom fångad, och han blir auktionerad till då guvernören Breck, som är någon fascistisk typ då.
Mm.
Och där får han ju då välja ett nytt namn.
Mm.
Och då pekar han i en historiebok, och då får han ju namnet Caesar.
Ja, just det.
Så där, så förklarar man det. Den här inkonsekvensen där ifrån förra filmen. Så att man lyckas ändå rädda upp en del grejer som man tänker, vänta nu här, han heter ju Milo, han heter inte Caesar. Men då har man ändå förklarat det, så att säga.
Och cirkusdirektören då.
Ja.
De håller honom under förhör, och till slut så verkar det ju som att han ska komma undan.
Yeah.
Men då visar det sig att han måste sitta i en sån här, han måste göra ett lögndetektortest.
Just det.
Och han har ju ljugit hela tiden och sagt att det var han som sa de här orden, lousy human bastards, som det är. Men han vägrar ju göra det här lögndetektortestet, och istället så blir han ju då utkastad från ett fönster.
Och det är riktigt dåligt gjort.
Ja, det är det. Det är jättedåligt.
Här klipper man runt det på ett riktigt kackigt sätt.
Mm.
Men ja, det gör ju att Caesars närmsta vän dör ju.
Mm.
Och han gråter när han får reda på detta.
Yeah.
Ju.
Yeah.
Och detta blir då fröet som startar någon slags...
Det blir fröet, för då startar Caesar en underground-rörelse kan man säga.
Ja.
En gorilla-revolt.
En gorilla-revolt, no ja, pun intended.
Exakt.
Ja, men ja, precis, det gör han ju. De börjar bete sig illa. De börjar, aporna börjar liksom så smått och hela vattnet bredvid glaset och sådana. Och sen så eskalerar det då.
Mm.
Helt plötsligt står de och delar ut knivar till varandra. Så det går rätt fort.
Ja, här har man ju snabbat upp det.
Det är en ganska kort film ju.
Ja, den är 1:20 någonting.
Ja, alltså 88 minuter för att läsa det här. Så det är ju kort alltså.
Ja, det är väldigt kort.
För ett sånt här epos.
Ja, precis.
Ja.
Och det hela mynnar ju ut i en regelrätt strid mellan apor och poliser, kan man säga.
Ja, alltså Caesar, han erkänner att han kan prata inför en kille som McDonald som är afroamerikan, som jobbar för guvernören, liksom, som ändå kan relatera till det här slaveri, alltså slaveriaspekten då från de svarta USA. Han kan då relatera till sitt heritage där och kan sympatisera och så vidare. Precis.
Så att han hjälper ju Caesar ganska mycket, kan man säga.
För det är ju tortyrscener också, de torterar ju Caesar med elchocker och grejer liksom.
Ja, ja.
Men han McDonald ändrar ju strömstyrkan så att han inte dör. Liksom.
Ja, han stänger av strömmen helt och hållet i den här strömtortyrgrejen.
Ja.
Så att torteraren då, han tror ju att han vrider upp strömmen och att Caesar dör av det. Men det gör han inte.
Nej, det gör han inte.
Då smyger han upp och sen så dödar han ju den här torteraren.
Ja, precis.
Och lyckas fly.
Ja, och sen drar ju aporna ut i grupp på gatorna.
Mm, mm.
Och det är liksom en nattscen, det är mitt i stan. De klädda likadana kläder. Det är liksom rätt så kul, förutom att det inte är så mycket folk.
Yeah,
alltså man har ju fått, på grund av budgetskäl, fått frama det ganska tätt för att man har inte så mycket statister och så vidare.
Nej, nej.
Men det är ju verkligen en klar parallell till alla liksom raskravaller och motsättningar från 60-talet, början av 70-talet. Så den skildrar ju sin samtid verkligen. Liksom.
Ja, det gör den. Och detta är väl den filmen där man faktiskt tar mest hänsyn till det. Att det hela tiden har funnits en slags allegori mellan att aporna då är de svarta i USA.
Ja.
För det har ju också varit mycket kritik kring den aspekten.
Ja, precis.
Och det ämnet kan vi komma in på lite mer senare, tänker jag.
Mm. Ja, men precis. Och han, den här guvernören, han hävdar ju liksom att nu är hela världens öde på spel.
Mm.
För detta har hänt. Man får inte riktigt intryck att det är hela världen det handlar om. Utan det är bara just de här kvarteren. Men, de ska då samla in aporna. Achilleslistan kallar de det för, det här, den här operationen, tror jag.
Mm.
De ska samla in aporna. Och det blir verkligen poliser, kravallpoliser med skjutvapen.
Mm.
Så det blir ju Molotov cocktails från apornas sida då. Så det blir verkligen så här riot-känsla på det hela liksom.
Mycket eld använder de sig också poliserna. Och där känns det som att det tycker jag ändå är en av de mest spektakulära scenerna när de har en riktig sån här eldstuntman som brinner hela hand.
Ja.
Det är ju en av de lite mer spektakulära scenerna, skulle jag säga.
Ja, men slutscenen här, slutsekvensen där som vi väl är framme vid nu, den är ju ändå rätt stark alltså.
Mm.
För den här filmserien har ju som tradition att sluten är mörka.
Mm. Mm.
Den här filmen då har man ju då valt att spela in ett alternativt slut.
Mm. Mm.
Eller rättare sagt, det alternativa slutet blev det som sen visades på bio. För det är ju så att den här guvernören, han blev ju tillfångatagen av aporna.
Mm.
Caesar står inför massorna och håller ett ganska kraftfullt tal liksom.
Mm.
Han, McDonald, han ifrågasätter ju det här våldet ju. Men Caesar menar på att nu kommer hela världen att imitera oss när de ser vad vi har gjort här idag. Och han håller ju ett kraftfullt tal. Where there is fire, there is smoke. In that smoke, from this day forward, my people will crouch and conspire and plot and plan for the inevitable day of man's downfall, the day when he finally and self-destructively turns his weapons against his own kind, the day of the writing in the sky, when your cities lie
buried under radioactive rubble. When the sea is a dead sea and the land is a wasteland, out of which I will lead my people from their captivity.
De slår ju ihjäl den här guvernören med kolvarna på geväret. Mm. Sen brinner hela staden och så står han bara där inför folket liksom. Alla bara jublar. Brinnande stad. Svinfett.
Mm.
Jag såg den versionen först. Man kan ju välja
originalversionen alltså.
Ja, det var väl den som de spelade in först. Extended cut.
Ja, det är extended. Ja, precis.
Den är alltså den extended, den är 20 sekunder längre. Alltså den är typ samma speltid, men det är ju ändå ett bra slut alltså. Men det alternativa slutet.
Ja, det har inte jag sett faktiskt. Så det kan du berätta om.
Ja, alternativa slutet som var det som jag förstår det som gick på bio.
Ja.
Det är ju då att när de här aporna ska slå ihjäl guvernören och hans medarbetare, då är den här, det är en kvinnlig apa som är lite betuttad i Caesar, så spelas av hon Natalie Trundy, tror jag, som har varit med i både 203.
Ja, precis.
Hon säger no. Och då ångrar sig Caesar. Och då har man då klippt in närbilder på Caesars ansikte. Man ser inte munnen.
Ja, just eller, det. Och lagt på annat.
Lagt på tal. Annan dialog där han menar på att vi han har pratat om Gud och att det är Guds vilja att människan ska styra. Apan ska styra människan, men med medkänsla.
Destiny is the will of God. And if it is man's destiny to be dominated, it is God's will that he be dominated with compassion and understanding.
Ja, just det.
Så att vi då har man då reversat filmen så att de här aporna lyfter upp sina gevär igen. Så man har liksom kört filmen baklänges.
Ja, ja.
Och sen säger han, we have seen the birth of the planet of the apes. Och sen slutar filmen. Det kunde i så fall filmen hetat kanske också då egentligen. Men, men det är ett betydligt svagare slut ju. Men det första slutet är ju starkt tycker jag alltså. Det slutar bara i kaos. Staden brinner, aporna tagit över. Slut.
Ja, men absolut.
Det är hårt alltså. Jag tycker inte den här filmen är så dum alltså.
Inte jag heller. Detta är nog ändå en av mina favoriter i serien.
Jag tycker att hittills har väl alltså många av de här uppföljarna vi har sett nu, ingen av dem är ju jättebra kanske, men ingen av dem är jättedålig heller.
Nej.
Och den här är lite liksom slår ju förra filmen och liksom, vi kan ju ranka dem längre fram i vårt nästa avsnitt, men nej, den här är fin alltså, på ett sätt.
Absolut.
Stark tvåa.
Ja, precis. Ja, men det här är ändå en film som... Ja, och den har också vuxit lite på mig. Tror jag. Den här har jag sett tidigare.
Jag hade ju aldrig sett den innan.
Nej, den här har jag sett tidigare. Däremot har jag aldrig sett den sista filmen i den första original-franchisen, så att säga.
Nej.
Alltså del 5.
Som vi ska prata om nu.
Nu.
Och det är då filmen Battle for the Planet of the Apes som kom året efter 1973. Slaget om apornas planet.
Ja, och den här har jag liksom aldrig åkat mig igenom tidigare. Men nu har jag sett den i alla fall.
Spektakulär titel ju.
Ja, det är det ju.
Vad förväntar man sig mer av det man fick i förra?
Precis.
Och den här hade också en budget på ungefär 1,7 miljoner. Spel in 8,8, så lite lägre.
Lite lägre, ja. Men det är ändå väldigt bra, får man säga.
Natalie Trundy även med i denna, ska jag säga. Det är ändå något.
Och Roland McDowall såklart.
Just det, spelar Caesar fortfarande.
Och vi har också samma regissör som till förra filmen, J. Lee Thompson.
Just det, men manusförfattaren Paul Dean som hade skrivit del 2-4, han blev sjuk ju. Och fick lämna över jobbet till det äkta paret Corringtons. Som du också har skrivit, den här Omega-mannen med Charlton Heston. Så de ändrade settingen. Det skulle vara lite så dekadent romarrike-aktigt miljö. Men de ändrade till mer så här paradisaktig naturmiljö.
Ja.
Och inspirerades lite av Cain och Abel, har jag förstått som.
Okej.
Okay. Den här filmen skulle också egentligen hetat först Rise of the Planet of the Apes. Men det blev inte så. Den titeln kom ju senare.
Just det.
Ja.
Men J. Lee Thompson i alla fall, regissören alltså, han var ju ändå ett namn, kan man kanske ändå säga lite grann.
Ja, han gjorde ju Cape Fear, alltså första Cape Fear, och Guns of the Navarone. Och så gjorde han då Conquest.
Ja, precis. Sen har han väl gjort en del med Charles Bronson också, som han är känd för. Om jag inte har fel för mig.
Ja, ja, ja.
Ten to Midnight är ju en Bronson-film. Murphy's Law tror jag också. Charles Bronson. Sen så får man ju inte heller glömma i den här listan av filmer Firewalker.
Ah.
Med Chuck Norris.
En mycket trevlig film som vi har pratat om i vårt Chuck Norris-avsnitt. Mm. Det är faktiskt en mycket fin film.
Ja, men i alla fall. Han har många Bronson-samarbeten på sin lista. St. Ives är ju också en fin Bronson-film där Bronson är någon slags spion, tror jag. Helt fel.
Har du sett han, den ungerske skådespelaren som är en sån lookalike på Charles Bronson?
Nej, nej.
Skojar du eller?
Jag skojar inte. Nej, jag har inte sett
han. Vad fan heter han nu? Jag ska googla.
Ja, Death Wish 4 har också J. Lee Thompson gjort bland annat. Så att
den här lookalike heter alltså Robert Bronzi.
Robert Bronzi, ja, jo, men jag känner igen det. Men han har ju gjort filmer ju.
Han såg så.
Jäklar, alltså, det är ju sjukt likt. Ja. Nej, men visst har han gjort italienska filmer.
Ja, han är nog rätt dålig skådis. Han är inte så bra på engelska heller, tror jag.
Nej, nej.
Men
han kommer man undan med i italienska 70-talsfilmer.
Han är jävligt lik Charles Bronson.
Ja.
Fan vad sjukt, vilket liksom öde. Eller så, vilken usp. Jag är lik Charles Bronson, det är vad jag är.
Av alla såna här Hollywood-stjärnor,
ja.
Och alltså om han hade fått välja någon att vara lik, så hade jag nog valt Bronson på sista plats, tror jag.
Nej,
inte sista plats, men
han är ju fin ju. Men
han är fin och jag gillar honom absolut, ja. men alltså ja, han är väl inte, ser väl inte så jättetrevlig ut kanske.
Nej, men det är intressant att han har byggt den här karriären på att vara lik honom.
Ja, verkligen.
För det är så, han är ju, det är ju inte han är ju död liksom, sen många år tillbaka.
Eller?
Ja, kanske. Ja. Ja, den här filmen i alla fall. Den här har ju en lägre budget, lite lägre. Alltså här märks den låga budgeten på ett annat sätt än i den förra filmen.
Ja,
för här krävs det egentligen mer för att det ska bli det här klimaxet. För här var ju att man sa att detta är sista filmen.
Mm.
Sånt säger man ju aldrig längre.
Nej.
Och det var ju den sista filmen på nästan 30 år ju. Men
ja, precis.
Alltså, det är ju den sista filmen i den här första delen av franchisen, helt enkelt. Och man återanvände både kostymer och scenografi från tidigare filmer. Det hade man också, och andra filmer som studion gjort. Det gjorde man ju även i andra filmer. Den här tunnelbanan var ju från en annan film här för mig och så. Men den inleds ju det år 2670.
Ja.
Och den inleds ju med en liten narrator här. En pre-credits scene. Och det är han, den här The Lawgiver, som är den här statyn från första filmen.
Och det är här man blir lurad.
Jaha.
För jag tror att hela filmen utspelar sig 2670.
Ja.
Men det gör den ju inte. Det vet jag inte om du uppfattar det eller inte.
Nej, det uppfattar jag inte.
Nej.
För det är flashback sen,
ja. Ja, för det är ju egentligen bara den här sekvensen där Lawgiver pratar om det som hände.
Just det.
Som är 2670. Så när han,
det är rimligt, ja.
När han, allt han pratar om är ju en flashback. Som ju bara är några år efter.
Ja, typ 94.
Ja, precis. Men hängde du med på det?
Nej, jag tänkte inte på det heller.
Nej, för att man blev väldigt förvånad för att de hänvisar ju till, ja, men han, den här personen är bror till den svarta personen. Hette han McDonald eller?
Ja, McDonald, ja.
Hans bror är ju med i den här filmen.
Just det. Och han spelas ju av Austin Stoker.
Men det är väl samma skådis?
Nej, det är inte.
Nej.
Det är inte. Austin Stoker som spelar McDonald heter han ju här också då. Men,
ja,
och
ju, precis.
Och han,
ja.
Känner vi igen från Assault on Precinct 13, den Carpenter-filmen.
Det gör vi, ja.
Ja.
Han har ju en bärande roll där. Och sen är det faktiskt John Huston som spelar The Lawgiver.
Ja, det är lite roligt ju.
Ja.
Att det är en sån legend som har fått i den rollen. Liksom.
Där kan man också snacka om att underanvända någon.
Ja. Ja, precis. För det här var väl ingen prestigeroll att ta, tänker jag.
Nej, det är det ju verkligen inte.
John Huston är väl främst känd som regissör, men han var ju skådis också.
Ja, och jag tycker han är en bra skådis.
Han är med i Chinatown till exempel.
Ja, till
den
exempel.
Kom väl typ samtidigt som den här filmen.
Han spelar ju också Noah i En film som jag inte minns vad den heter, men handlar liksom om olika bibliska berättelser från 60-talet. Den är faktiskt sevärd, måste jag säga. Jag tror vi pratade om den i vårt påskavsnitt som kom för en herrans massa
år sedan. Ja, det är avsnittet. Jesu avsnitt tror jag det heter. En annan skådis, Paul Williams, är också kanske inget household name. Han är väl mest musiker tror jag, men han är mest känd i alla fall för mig. Är han mest känd för att spela antagonisten i Brian De Palmas Phantom of the Paradise. Han spelar en ondskefull skivproducent som heter Swan, kommer jag ihåg. Har väldigt speciell röst, ganska hes, men ljus och hes samtidigt på ett konstigt sätt. Lite som han i The Warriors, den typen av röst.
Ja.
Fattar du vad du menar då?
Ja, jag tror det.
Ja. Han spelar någon orangutang här också.
Ja.
Men här är det då, i den här filmen är det då att människor och apor lever tillsammans. Fast aporna är ju herrar och människorna är ju tjänare liksom.
Ja. Och en grej här är det ju att människor är förbjudna att säga nej, alltså no till apor.
Ja, för det är jävla komplicerat.
Ja. Nej, men för att det var ju så de blev dresserade liksom. Det är väldigt tufft för dem att få höra detta. Alltså de tar illa vid sig.
Jag får lite knights who say me, du vet. How can you, if you don't tell us what it is, how can we avoid to say it? No, he said it. Oh no, I said it. Det är lite så svårt att undvika.
Och det där är då alltså en Monty Python-scen från filmen, vad heter den? Holy Grail.
Ja. Kom några år senare. Säkert med inspiration av den här filmen.
Tror jag. Kanske.
En liknande grej som jag var med om en gång. Jag var i Malmö Arena. Jag var inne och filmade faktiskt där Red Hawks. Eller MIF som jag säger fortfarande. Jag var inne i deras omklädningsrum. Alltså det var ett folk där. Men vi var där på något studiebesök.
Jag vill bara varna känsliga lyssnare
vad jag nu ska berätta. Och på golvet i detta omklädningsrum så är den här deras logga, deras klubbmärke. Den här fågeln.
Ja, men det känns rimligt.
En rödhök som inte är röd. Skitsamma, är det ens en fågel? Red Hawk, skit i det. Visst är det rimligt att den är där, men vad som inte är rimligt tycker jag, den täcker nästan hela golvet. Det var att du absolut inte får lov att gå på den. Så det är jättesvårt att hålla sig så kanter och gå jätte...
Får inte spelarna gå på den?
Nej, tänk att ingen får. Så det är ju jättedumt. Ni som spelar i MIF Redhawks eller Redhawks, Malmö Redhawks, får gärna höra av er på den och bekräfta eller dementera det jag säger nu. Men när vi var där fick ingen gå i alla fall, för det var oerhört liksom, ingen, det var,
men den var disrespect. Kanske nymålad eller något.
Ja, jag tror det var alla om respekt.
Ja, det var det alltså. Ja. Aha, okay.
Men det hade varit bättre om de hade haft den på vägen istället. Att man inte fick lov att, jag vet inte vad. Det är lite grann som det här att man inte får säga no.
Taket hade man kunnat ha den i. Men det är inte lika synlig för sig.
Nej, precis. Men jag bara tänker just att det kan bli sån här, så här. Skulle du ha en kopp kaffe? Negativ. Jag avböjer. Ja. Omständigt. Och där är ju en general Aldo som är gorilla. Och han nämns ju även i trean tror jag.
Ja, ja.
Att han skulle leda någonting. Men där har för mig att hon Sierra pratar om att det rör sig om flera hundra år in i framtiden alltså. Han är ju lite så bossig mot människorna. Han är väldigt noggrann med att han blir kallad general också hela tiden.
Ja, just det. Ja.
Jag får lite så Idi Amin-vibbar av honom. Att han hela tiden befäster sin rank och så liksom.
Gjorde Idi Amin det?
Ja, men han gavs nog rätt många militärtitlar utan att han kanske var utbildad till dem. Inbillar jag mig. Jag kan ha fel här, men jag tror nästan att han gjorde det. Han gavs också titeln Last King of Scotland.
Ja, just det. Det är märkligt.
Ja, det är märkligt.
Jag har aldrig fattat det riktigt.
Nej, inte jag
heller. Men Uganda. Var det inte så att han ville byta namn på Uganda?
Det vet jag inte. Men det känns up his alley att göra det. Det känns on brand att vilja byta namn på ett land. Till Idi Amin-land eller något sånt kanske.
Och de som skulle komma därifrån skulle då bli idioter.
Ja, roligt.
Ja, det finns något där.
Något ordvits där, Men man märker också att apmaskorna här är svagare. Alltså det är inte lika väl gjord make-up i den här filmen som i tidigare filmer.
Nej.
Får man säga.
Nej, så är det. Och filmen tar ju sin början där med att vi får se hur aporna då undervisas i att läsa och skriva och så.
Just det.
Och då får vi också reda på att aporna har en gyllene regel som är ape don't kill ape.
Just det.
Som de följer.
Just det. Och det är för de övriga skriver, va?
Mm.
Ja, just det.
Precis. Och då i alla fall så den då som är lärare, de har ju då en människa som är lärare där.
Ja.
Han säger vid något tillfälle no till en apa. Och det är ju det som är liksom det som startar det här kriget som ska bryta ut mellan apor och människor.
Precis.
För då blir ju, det är väl General Aldo tror jag som, ja, som blir väldigt arg och då, ja, dödar den här människan.
Ja, precis.
Samtidigt så har vi då McDonald och sen är det väl Caesars son tror jag.
Ja, som heter Cornelius.
Som heter Cornelius.
Döpt, ja, efter farfar då.
Ja, precis. De ska iväg och ut på någon upptäcktsresa.
Ja, det är väl Caesar själv.
Det är Caesar själv.
Ja, de ska in i stan i LA som är då förstört av atomkriget.
Mm.
De ska hitta några videoband då med det här inspelningen av Caesars föräldrar när de pratade om hur framtiden skulle ske.
Mm.
Så de vill få bevis på det liksom.
Mm.
Och då går de till ett atomsargat LA som ser ut, ja, det är riktigt dålig matte painting alltså.
Mm. Mm.
Det är en teckning helt enkelt de går in i.
Yeah.
Och där finns ju sådana här mutantmänniskor då.
Mm.
Lite som de i andra filmen fast inte riktigt lika färgglada.
Ja. Yeah. Och här känns det ju som att det har ju också gått väldigt snabbt att de har blivit muterade.
Ja, för det är ju en av karaktärerna som är med i förra filmen som är en av mutanterna här som då känner igen både Caesar och alltså McDonalds brorsa då.
Ja,
genom
precis.
Jag ser det på övervakningskamerorna. Oh, det är Caesar.
Ja. Och han är väl också släkt på något sätt med den som, eller är det samma karaktär?
Ja, det är samma karaktär. Det är samma karaktär. Det är samma karaktär. Okay, ja. Jag har för mig.
För han har också en ganska stor roll i den fjärde filmen.
Mm, precis. Alltså det är mycket här. Det går fort återigen. Det här är också en som sagt en kort film. 93 minuter lång bara.
Ja.
Och det blir liksom en liten jaktscen där och de jagas av människorna. Och de hittar ju banden och kollar på dem och den är, jag har för mig att de har ändrat detta som sägs på banden, att det är inte riktigt samma som i tredje filmen. Jag har inte orkat gå tillbaka och jämföra det, men det känns inte så det, för de nämner ju Aldo ganska mycket i tredje filmen. Det gör de inte på de här banden, vilket hade varit rätt så bra eftersom han kommer att betyda problem liksom.
Precis.
För de börjar smida planer, Aldo.
Mm.
Och då är det ju så att Cornelius, alltså sonen till Caesar, klättrar upp i träd och tjuvlyssnar. Och då upptäcker de honom och bryter grenen han sitter på. Han trillar ner och skadar sig.
Mm.
Och ja. Sen kommer ju, det är någon stridsscen där människorna skjuter mot gorillor liksom. Det är lite så, mycket så här explosion, mycket rökmoln.
Mm.
Get ready to fire, fire! Och så träffar de exakt där de grillorna är. Och en som överlever, trots att han får en bomb halv meter ifrån sig. Ja.
Ja, ja, men det känns som att halva den här filmen innehåller ju scener där människor då marscherar eller åker i någon slags stridsfordon.
Ja, det var en skolbuss också. Ja, lite så Mad-Max-igt.
Ja, det är lite så, ja, lite så åt det hållet.
Ja.
Ja, men mycket är ju så här, förberedelser till krig och ja, men de skjuter och man får se lite rökmoln. Och,
ja, mycket rökmoln är det.
Och sådär, men det är inte så mycket regelrätta fighter egentligen. Som man får se i alla fall.
Nej.
Men ja, men det blir ju i alla fall ett slags krig.
Ja, och det är ju också så att Cornelius, alltså sonen då, han är ju allvarligt skadad och berättar då för sin pappa Caesar att han inte har blivit attackerad av människor, för de tror att det är människor som har orsakat detta, utan att det inte är dem. Och sen dör han ju, så hans son dör ju, så att han blir ju väldigt bestört och upprörd och knäckt.
Mm.
Och sen så börjar då det här slaget då som är ganska underwhelming när mutantmänniskorna drar in i byn ju.
Mm.
De återanvänder samma klipp flera gånger och
ja, precis.
Täta shots liksom.
Ja.
Och sen lurar de ju människorna genom att ligga och spela döda i byn.
Ja, just det.
Och sen resa
ja.
Sig upp.
Ja.
Och sen flyr människorna och ja.
Ja, och
ja, sen avslöjas det då att Aldo har dödat sonen. Och då blir det ju en liten fight. Alltså alla blir upprörda då och börjar liksom mässa Ape has killed Ape.
Mm.
Ape has killed Ape. Och så klättrar Aldo upp i ett träd av någon anledning. Och då klättrar Caesar efter. Och så trillar Aldo ner och dör.
Mm.
Och sen säger han McDonald, they just joined the human race.
Ja,
oklart,
kanske
det betyder
den fulaste one-linern.
Ja, men de släpper ut alla sina förslavade människor ju.
Mm.
För att det ska bli lite så harmoni. Det blir, alltså det är liksom ett lyckligt slut här. Det är lite, lite störigt ju.
Det är det ju, verkligen. När filmen sen avslutas så återvänder man ju då 600 år in i framtiden.
Ja. 600 år after Caesars death.
Ja, precis. Till Lawgivern.
Mm.
Och då ser man ju vem Lawgivern pratar med.
Ja.
Och då ser man ju att det är apbarn och människobarn blandat.
Ja.
Vilket ju då visar att då har man levt i harmoni i alla dessa år.
Men det hintas lite, där en apa som drar en flicka i håret. För att liksom visa att det är lite motsättningar ändå som kanske kan bubbla upp.
Ja,
och sen får man ju se en staty av Caesar också.
Mm.
Och vad händer sen?
Och så gråter den här statyn.
Ja, det är riktigt kackigt alltså.
Ja, det är det.
Och sen
det
slutar filmen.
Mm. Ja, nej, men den här filmen är ju inte lika underhållande tycker jag.
Nej, den här som är svagt
de andra.
Nej, det får man säga.
Mm.
Men det jag gillar med de här fem första filmerna är att de ändå skiljer sig åt så pass mycket alla fem.
Ja.
Att man ändå försöker twista till det här konceptet på något nytt sätt varenda gång.
Mm.
Det kan jag uppskatta faktiskt.
Mm. Men femman tycker jag faktiskt är riktigt underväldigande. Alltså,
ja,
den känns ointressant i sammanhanget.
Ja.
Alla de andra har ändå de har ändå något. Tvåan sticker ju inte ut så mycket heller, men den har å andra sidan riktigt konstiga grejer som gör att den blir intressant tycker jag.
Tvåan börjar väldigt svagt men hämtar upp sig liksom.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Verkligen.
Men femman har dessvärre inte så mycket. Nej, den är ganska svag.
Men fem filmer på 6 år. Man kanske inte kan begära allt för mycket.
Nej, det
detta
kan man inte.
Det är ju liksom Fredag den 13:e produktionstakt här alltså.
Mm. Definitivt, ja.
Där var det väl 8 filmer på 10 år, tror jag.
Ja, ja.
På 80-talet.
Mm.
Ja.
Det är väl svårt att matcha det, kanske.
Ja, det är det ju. Men efter den här filmen så avled ju Arthur P. Jacobs hastigt ju, 1974.
Mm.
Men han ville ändå vara med att sjösätta en tv-serie, Apornas planet, tv-serien. Mm. Och den har du tittat lite på.
Jag har kikat lite grann på den bara.
Ja.
Jag har tyvärr inte hunnit se. Det är ändå ganska många avsnitt som är nästan en timme långa. Liksom, så att,
ja.
Jag tror det är 16 avsnitt som är 45 minuter. Något i den. 14 avsnitt är det. Och ja, alltså den här har man ju inte haft högre budget. Det kan man ju lätt konstatera.
Men Roddy McDowall är med, va?
Ja, Roddy McDowall är med. Och i övrigt så är det ju nya skådespelare. Men i princip så handlar det ju om att samma story som i ettan egentligen. Att det kommer tre astronauter som kraftlandar på den här planeten.
Mm.
De vet inte var de befinner sig och så vidare och så vidare.
Ja.
Och de får reda på att det har varit en annan astronaut där också. Mm. Som då inte var född ens när de lämnade jorden.
Mm.
Så han är, och det är, jag antar att det är Charlton Hestons karaktär de pratar om. Liksom. Så att de här har egentligen alltså då lämnat jorden långt innan. Vilket bara kryddar till storylinen ännu mer. Liksom. Men nej, det här är ju riktigt dålig kvalitet på detta.
Och den kom alltså året efter, alltså 74. År. Jag fattar inte vad han alltså.
Den är inte jätteintressant att kolla på faktiskt.
Och året efter den
ja. Så la man inte ner det, utan Nej. Då gjorde man istället en animerad serie.
Return to the Planet of the Apes.
Har du sett någonting på det?
Alltså jag för mig detta gick på typ kabel-tv när man var liten. Det är nog då jag såg det.
Ja.
Men sen dels har jag inte sett det. Men jag kan tänka mig att det är goa voice actors här som... They talk like this. Yeah. Kan jag tänka mig.
Yeah. Ja, men jag har kollat lite på det nu inför detta. Alla avsnitten finns att hitta på YouTube. Så det kan vara tips om man är intresserad.
Även här 13 avsnitt och 24 minuters avsnitt.
Så det är lite mer behändigt kanske. Yeah, yeah. Inte så långa avsnitt. Och det som ändå kanske... Ja, det man kan säga här är väl egentligen att det är jävligt dåligt animerat, alltså, först och främst. Alltså, du vet, om det är två personer som har en dialog, så har man bara animerat munnarna, ingenting annat, alltså när de pratar med varandra.
Ja, det är verkligen så. Löpande band, produktion.
Ja, precis. Stilmässigt, ja, men det ser ut lite som det som var animerat från den tiden. Alltså, jag tycker det, ja, men om man tar He-Man till exempel, ser lite ut... Ja. Åt det hållet.
Scooby-Doo.
Ja, precis. Fast det är sämre animationer. Alltså det är färre bilder så att säga per alltså om det är en person som springer, så har man typ använt 3-4 bilder bara på en person i olika ställningar så att säga, så att det ser ut som att han springer, men det är fortfarande väldigt hackigt och dåligt och det är inte så mycket som är animerat. Men det som animation öppnar upp för, det är ju att man kan ju faktiskt se de här aporna i helt andra miljöer än vad man har gjort tidigare. Och man kan ju gå loss mycket mer.
Ja, det kan man.
Så att det vi har sett apor göra är ju att de rider på häst till exempel.
Ja.
Här så ser vi ju de åka båt och de åker skidor till exempel.
Passande då.
Ja, men det är ändå rätt kul. Jätte är med i något avsnitt och sådär. Ja.
What?
Ja, men de är ju helt andra. De kan ju gå loss mycket mer i miljöerna de är i. Liksom.
Absolut.
De åker luftballong och sånt. Och så att det är ju rätt så underhållande ur den aspekten kan jag säga. Men alltså storyn och hur det ser ut, det är inte bra alltså.
Och Cornelius och Cyra är med också, fast det är inte Roddy McDowall och Kim Hunter. Däremot säger jag att Austin Stoker, som var med då i femte filmen, han från Assault on Precinct 13, gör rösten till en av karaktärerna, en av astronauterna faktiskt.
Han släkt med Bram Stoker.
Det måste han vara. Ja, nej, men det var ju alltså 1975 alltså. Så mellan 1968 och 1975 så var Apornas planet en levande, närvarande franchise.
Ja, det var det. Det var en big deal kan man säga.
Det var en big deal, men den tog sen slut och låg i dvala fram till 2001. 2001 kom nämligen filmen Planet of the Apes. Bekant titel. Svensk titel då, Apornas planet. Och detta var ju, vad kan man kalla detta för? En reboot, får man säga.
Ja, det är väl säkert den korrekta termen.
Det är ju en bok från början. Men jag tror inte man har följt boken lika väl som man har bara följt själva konceptet att apor härskar på en planet, helt enkelt. Och det här projektet var ju länge i så kallat development hell. Det var ju många som tänkte göra den här filmen, men många föll på målsmöret eller på vägen dit. Fick aldrig igång produktionen.
Ja, precis. Det var ju, vid ett tillfälle så var Schwarzenegger knuten till projektet.
Just det.
Det var på 80-talet redan när man började planera det. Ja. Liksom. Så då var ju Arnold knuten till det. Philip Noyce skulle då regissera.
Ja, ja.
Oliver Stone har också varit knuten till det som producent, tror jag. Och sen så har andra som har varit knutna som regissör har varit Chris Columbus.
Mm-hmm.
Han är ju ändå ett namn, jag vet inte riktigt vad det är han har.
Ja, han är ju mest känd för Home Alone och de i alla fall två första Harry Potter-filmer, tror jag.
Men även James Cameron och Peter Jackson och The Hughes Brothers.
Det var de som gjorde den From Hell, va?
Eller? Det kan de ha gjort, men de gjorde Menace to Society är ju en ganska känd film som kom där på 90-talet.
Just det. Ja, men den här kommer jag ihåg. Jag såg om den nu inför det här avsnittet, men jag har inte sett den sedan den gick på bio. Jag såg den på bio när den kom då för 23 år sedan.
Ja, och jag har faktiskt aldrig sett den riktigt tidigare. Okay. Jag har börjat kolla på den någon gång på TV, tror jag. Liksom.
Yeah.
Men jag har liksom aldrig blivit färdig till att se hela filmen tidigare. Nej. Vilket ju är ganska intressant.
Ja, det är det ändå. För ett av de film som man...
Ja, det här var ju en stor film när den kom, verkligen. Men det fanns ju vissa aspekter av den som gjorde att jag inte kände mig så intresserad av den.
Som?
Ja, men om man tar då till exempel, det är Timothy Burton. Eller Timothy
Burton. Timothy. Va, jag heter säkert det egentligen.
Kanske.
Men Tim Burton, ja.
Varför sa jag Timothy?
Jag vet inte, men det är Tim Burton som fick...
Det är Tim Burton.
Han fick äran.
Tim Burton fick till slut äran att göra den.
Timothy Walter Burton.
Ja, Timothy Burton.
Ja.
Nej, men om man tittar på hans karriär, alltså jag skulle nog ändå... Ja, men jag är inget fan kanske. Eller kanske lite. Jag gillade Tim Burton väldigt mycket på 90-talet.
Ja, men det är väl lite så. Man gillade honom på 90-talet. Det var väl det man gillade honom.
Alltså, om man bortser från Pee-wee-filmen som jag aldrig har sett.
Ja, men den kom ju på 80-talet.
Ja, den kom på 80-talet. Ja, ja. Så gjorde han Batman-filmerna. Han gjorde Ed Wood.
Edward Scissorhands. Mars Attacks.
Mars Attacks, som jag också gillar.
Sleepy Hollow
som jag också gillade väldigt mycket, men som jag inte har sett om på många år, så den vill jag inte säga för mycket om.
Nej, jag tror ändå den är helt okej.
Okay. Ja, ja. Ja.
Men den kom 99, tror jag.
Ja, precis. Så han radade upp en massa filmer som jag gillade i alla fall. Ja. Svårt att säga om de är bra eller inte. Man skulle behöva se om dem.
Ja, men jag har sett dem. Alltså, jag kan gå god för att Edward Scissorhands är en bra film. Kanske hans bästa.
Den har jag väl sett flest, alltså sett om flest gånger av de filmerna han
har gjort. Ed Wood är också en väldigt bra film.
Ed Wood också, absolut.
Och jag är ju, som vi har sagt tidigare, att jag är svag för Batman Returns.
Ja, men båda Batman-filmerna gillar jag också. Men när den här kom så var det något som kändes så ointressant, och det här kändes som att det var ett väldigt steg bort från det han har gjort tidigare på sätt och vis. Alltså, han har ju varit intresserad av så här 50-tals sci-fi, vilket han gjorde en variant på i Mars Attacks, kan man säga.
Ja, verkligen.
Och det här är ju också en sci-fi klassiker från 60-talet som han nu gör en remake på.
Ja, men det är ju en tacksam franchise, alltså det är en fascinerande grundidé. Så jag förstår att man gör en reboot. Det har ju så gått väldigt lång tid ju.
Men det känns ändå på något sätt som att för Tim Burton så är det ett väldigt stort steg bort från det han har gjort tidigare.
Ja, det är det. Det påminner ju inte om något, alltså det närmaste han har gjort är väl Mars Attacks då, om man är i genre, för att han är ju ingen sci-fi-regissör.
Nej.
Det är han ju inte. Och
det kommer ju också tillbaka i Ed Wood-filmen, det här med sci-fi-temat.
Ja, ja. Och det är ju den typen av sci-fi som Mars Attacks sen blev liksom.
Exakt, ja.
Ja. Ja. Nej, så att jag håller med. Det här känns mer som ett beställningsjobb än något annat. Men jag kommer ändå ihåg att jag var lite liksom intresserad när man såg det fanns en teaser-poster med liksom en stor hjälm, och så längst ner i ena hörnet var det ett ap-ansikt och stod bara Rule the Planet. Planet of the Apes. Det är någonting med den titeln, Planet of the Apes. Det är ägande på något sätt.
Ja, det är det. Ja, men det här skulle ju ändå kunna kännas som en cool film, men jag vet inte riktigt varför jag inte har sett den. Men det här gjorde ju också att det här blev ju ett tydligt avbräck i hans karriär. För efter detta så har han ju inte gjort så mycket succéer. Det blev ju en nedgång efter det här.
Ja, så man bortsett från Alice i Underlandet.
Alice i Underlandet i och för sig, det blev
Chokladfabriken. Men det är ju så att
de blev ju säkert succéer också. Men,
vem som helst regisserat kanske.
Ja, och det är ju också filmer som jag inte faktiskt har brytt mig om särskilt mycket.
Nej, men det är ju intressant. Det är ju så tydligt cash grab. Även om Kalle Chokladfabriken, och det är ju trevliga filmer liksom. Men det är ju inte... Ja, nej, alltså han har hans
mitt intresse har i alla fall inte funnits där för de filmerna.
Håller med.
Och sen då casten här, Mark Wahlberg, han är ju inte heller någon, jag ser inte en film enbart på grund av att han är med i den, för han är inte en direkt
favorit. Nej, och han får jättemycket alltså hans namn står ju på postern liksom överst, Mark Wahlberg. Men han var väl hyfsat up and coming då. Jag kommer inte ihåg varför han var så För han har gjort Boogie Nights ju såklart, ja.
Och det är väl egentligen den enda filmen han är bra i, tycker jag.
Ja, kanske det. Eller? Han är bra i The Departed också. Men ja, det kommer kom efteråt. Ja.
Men där är det mer en biroll.
Ja, det är ju verkligen.
En Boogie Nights.
Oscars nominerad biroll till och med. Ah. Ja. Nej, vi har Mark Wahlberg. Vi har Tim Roth.
Mm.
Som huvudantagonisten. Vi har också Helena Bonham Carter då, som sedermera blev Tim Burtons partner efter detta ju.
Mm.
Vi har Michael Clarke Duncan, som var jävligt het efter The Green Mile och annat.
Chris Christopherson, ja. Som var väldigt het efter Convoy och annat.
Exakt. Ja, det är märkligt att han är med, men ja, det var det.
Ja, det är jättekonstigt.
Sen har vi Stella Warren. Vad har vi på henne?
Jo, hon har inte synts till i någon film efter den här, vad jag vet. Jo, det har hon säkert. Men hon blev ju inte den stjärna som hon förutspåddes att bli när hon fick den här rollen.
Nej.
Och i extra materialet, för jag har ju den här på DVD då, i en sån här special collectors edition.
Ja, har jag också, såklart.
Ja, där får man faktiskt se hennes provspelning.
Mm-hmm.
Och alltså, jag förstår inte hur hon har kunnat få den här rollen. För den provspelningen är så usel. Alltså det är det sämsta jag har sett. Så, men i alla fall, där är också en intervju med Sanok, vad heter han? Richard D. Sanok, som har producerat filmen. Där han pratar lite om henne och han tror att hon kommer att synas i många filmer i många år framöver. Men det här var ju hennes första roll och hon var tidigare känd för att hon var med i det kanadensiska landslaget för alltså konstsimning.
Ja, synchronized swimming.
Mm, precis. Ja,
det är inget jag brukar lägga mycket tid på att kolla på. Men...
Nej, det är väl en sport som kanske främst är känd för att det gjordes en, i alla fall i Sverige, först en dokumentär om ett manligt konstsimslag.
Ja.
Och sedan också en spelfilm.
Just det, Allt flyter.
Mm, just det.
Med handling från Hillinggänget, va? Jonas Inde.
Ja, det är det. Ja. Just det.
Det var väl så med konstsim att det var väl en av få sporter där det inte fanns en tävlings... Vad säger man? Män tävlar inte i det. Nej. Utan bara kvinnor.
Ja. Och ja, precis. Det finns ju ingen individuell gren heller, utan det är bara en lagsport.
Okej. Okay. Mm.
Tror jag.
Ja.
Synchronized. Då måste det ju vara flera.
Ja, precis.
Ja, men det var det hon hade hållit på med i alla fall. Så det var den bakgrunden hon hade. Och så modellat såklart. Hon var ju modell då. Yeah.
Ja, hon har ju inte något direkt postapokalyptiskt utseende. Hon är väldigt ren och välstylad hela tiden.
Ja, hon sticker ju ut jättemycket. För när alla andra är smutsiga på ett fult sätt, så är hon ju lite smutsig på ett ganska så snyggt och konstlat sätt, känns det som, i den här filmen.
Vi har ju också Paul Giamatti.
Mm.
Stor skådespelare idag.
Ja. Men vid den här tiden så var han ju, det var små biroller han hade i filmer.
Ja.
Så han var ju en sån som man la märke till för hans lite speciella utseende.
Ja, liksom.
Men han var ju inte ett namn vid den här tiden.
Sen andra namn vi kan nämna är ju Cary Hoyuki Tagawa, som då vi känner mest kanske från filmen Showdown in Little Tokyo.
Ja, precis.
Han gör mycket så onda japaner.
Ja.
Han har gjort mycket sånt.
Ja. Lisa Marie är med i alla Tim Burtons filmer fram till och med denna.
Ja, för att det var ju hans dåvarande flickvän som han sen lämnade för då Helena Bonham Carter.
Mm. Sen har vi också ett litet gästspel av Charlton Heston.
Ja, det får vi komma till senare. Yeah, och sen har vi också faktiskt David Warner, som vi känner från filmen The Omen.
Mm.
Han är ju med också. Han är också med i Titanic, en annan ganska känd film.
Yeah. Även hon som spelar Nova i den första filmen och den andra filmen. Hon är också med här, men jag har inte lyckats hitta henne faktiskt.
Okay.
Alltså, jag har inte märkt henne när hon var med, så jag såg inte. Men hon ska vara med i den i alla fall.
Alltså Linda Harrison är det va? Ja, okay.
Precis.
Ja, wow. Ja, nej, men den här filmen, den här börjar ju på ett liknande sätt, får man ändå säga, som första filmen. De är på en rymdstation år 2029, så det är bara om 5 år.
vi är snart där.
Yeah. Och de är på en rymdstation där de har en massa schimpanser i burar. Mark Wahlberg är någon slags ja, vad är han ens? Någon slags commander där. Han är inte högsta chef, men han är ju...
Ja, pilot är pilot, han väl. Liksom. Mm. Och han är då ansvarig för sin... Alla har sin egen apa då, schimpans, yeah, som de är ansvariga för. Så han tränar sin schimpans att kunna styra en sån här liten shuttle, litet rymdskepp då.
Ja, man blev lite lurad där i början. Han åker ju en sån här flygsimulator ju, apan. Perikles heter han ju.
Ja.
Precis som bandet från Landskrona.
Mm.
Precis. Vad heter deras mest kända?
Var ska vi sova i natt? Jag har en säng som står tom.
Just det. Riktigt fett. Men det kommer någon slags elektromagnetisk storm och
en typisk elektromagnetisk storm kommer.
Your average run to the mill elektromagnetisk storm. Och de skickar ut Pericles.
Ja, för att undersöka den här. Yeah. Men de tappar radiokontakten. Och då blir Mark Wahlberg... Vad blir han? Han blir arg.
Ja, han blir arg och orolig för sin kompis.
Han är arg hela tiden. Det är ju, hans signum. Alltså han kan ju aldrig se ut på något annat sätt än att vara arg.
Han lyder inte order heller.
Nej, han lyder inte
order. Han skriver sin egen regelbok. Mm.
Så han åker iväg efter Pericles för att hitta sin schimpans då.
Yeah.
Och hjälpa honom. För schimpansen är ju inte jättebra på att köra det här rymdskeppet. Det får man ju säga tidigt liksom.
Ja, nej.
Ja. Och han hamnar då i den här elektromagnetiska stormen.
Ja.
Och kraschlandar då till slut med sitt rymdskepp på en till synes öde planet.
Ja, med liksom grönska, djungler och vatten och grejer.
Men nästan direkt när han lyckas ta sig ur den här kapseln då, så kommer då Estella Warren springande och Chris Christopherson.
Yeah.
Och det visar sig att de blir då jagade av apor. Så Mark Wahlberg, han är också tvungen till att fly från de här aporna, men de blir ganska snabbt infångade.
Det är ju väldigt likt första filmen, förutom att tempot är uppskruvat till max här ju. I första filmen är det ju liksom, de går ganska länge i öknen, ganska långsamt.
Mm.
De badar lite naket.
Mm.
Och det, också hela den här aspekten med att människorna inte kan tala finns ju inte här.
Nej.
För här kan ju människorna prata. Mm. Så det förenklar ju ganska mycket i den här filmen. Att det blir mer en rak action-historia.
Mm. Och det kan man faktiskt säga om tv-serien. Att det gör de i tv-serien också.
Okay.
Där pratar också människorna. Och det förenklar ju också produktionen ganska mycket. Alltså berättandet i sig, att de kan prata. Så det är nog därför man gjorde det valet i tv-serien, kan jag tänka mig.
Ja.
Det blir för jobbigt annars.
Men den här scenen när man får se då, han flyr ut ur skogen och så ser man på, liksom, på krönet där framme att det kommer jättemycket hästar. Liksom.
Mm.
Det är väl en av de få scenerna i filmen som inte inspelar i studio, känns det som.
Mm.
För känns som resten av filmen är det. Det känns ganska klaustrofobiskt, den här filmen.
Mm.
Men där är ju också en liten rolig hälsning till första filmen när han ligger på marken och råkar röra vid en gorilla och så säger gorillan till honom, get your stinking hands off me, you damn dirty human. Och det är ju Michael Hawk Duncans karaktär som säger det.
Ja, men jag kan ändå tycka att inledningen när de är på rymdskeppet, den är ändå helt okej, tycker jag.
Ja.
Den är ändå ganska rolig med aporna. Där har man ju använt riktiga schimpanser till de scenerna. Och det ser också helt okej ut. Jag är dock lite skeptisk till kostymerna. Jag vet inte om du lade märke till dem. Men de är liksom i sån här racingmodeller. Alltså Mark Wahlberg har någon sån racing-skinnjacka på sig.
Ja. Mm. Ja.
Alltså den,
inte jättefunktionellt.
Nej, det är det ju inte. Men den är ändå rätt så fula kostymer faktiskt. Sällan jag kommenterar kostym faktiskt.
Men, ja, det borde jag ofta. Det är roligt när
du gör det.
Ja. Jag vet inte om du kommenterar dem, men när du gör det, då är du resolut. Ja. Det är en bedömning.
Nej, men det ser ut lite som, ja, men du vet, Steve McQueen i Le Mans till exempel.
Det måste vi säga.
Ja, det måste vi säga. Ja. Absolut. Men det påminner lite om den utstyrseln. Vilket man kanske inte tänker att man har på ett rymdskepp riktigt.
Nej. Men sen aporna i fråga.
Ja.
Alltså inte schimpanserna, utan de fejkade aporna.
Mm.
De ser ju väldigt bra ut.
Mm.
Det är ju Rick Baker, den legendariska make-up-artisten, som har designat och fixat med detta. Och det är ju en helt annan rörlighet i mimiken och Ja, det är ju väldigt bra. Alltså.
Ja, det ser jättebra ut verkligen.
Ja.
Och vilket jävla, vilken jävla tid de la på det också. Det var ju 4 timmar makeup.
Ja, jag fattar, aldrig fattat det alltså. Sitta 4 timmar varje dag och bli sminkad så.
Ja, och sen efteråt så är det ju också någon timme för att ta bort det. Så att ja, det innebar ju då att skådespelarna, om liksom inspelningen startar klockan 9,
ja,
för de var på jobbet 5 på morgonen.
Ja, det verkar riktigt stökigt alltså.
Mm.
Han blir alltså fångad av aporna och tagen till deras stad. Och jag känner liksom att hela det här är verkligen ett studiebygge.
Mm.
Alltså hela filmen känns, som jag sa innan, väldigt klaustrofobisk, för att det är väldigt så täta bilder. Man får liksom inte se himlen någon gång, utan det är bara den här stan, de här husen, de här kulisserna som man är i hela tiden. Den första filmen var ju väldigt mycket inspelad on location ute i naturen. Det kanske inte var så långt ifrån Los Angeles de spelade in det, men ändå. Så här känns det lite kortfusiellt.
Och det är intressant också att de har ju faktiskt spelat in väldigt mycket också på samma inspelningsplatser som första filmen.
Ja, just det.
Det är väl någonstans i eller är det Arizona kanske de har spelat in där det här skeppet. I första filmen så landar ju skeppet in i en sjö.
Just det.
Jag vet inte om det är Arizona eller något sånt, eller om det är Colorado kanske. Nej, Colorado kan det inte vara. Det är alldeles för högt norrut.
Ja, absolut.
Men de har använts i mångt så mycket samma inspelningsplatser här också.
Mm.
Så att de är ju vid den här miljön, i alla fall lite senare i filmen.
Ja, just det.
Men nu i början så är det är tät djungel, de springer i början. Och sen hamnar de ganska snabbt in i den här apstaden.
Ja. Och där introduceras man ju för då liksom diverse karaktärer. Mm. Vi har ju Paul Giamattis karaktär som är någon slags slavhandlare, kan man säga det.
Mm.
Limbo heter han.
Mm.
Han är lite komisk också.
Mm.
Och han spelar ju bra.
Ja, det gör han. Ja, det är bra.
Och sen har vi antagonisten då, Fade, som spelas av Tim Roth.
Mm.
Och här har de ju liksom fått öva sig att röra sig som apor och liksom, de har ett mer djuriskt appearance här än i de gamla filmerna.
Mm.
Att de liksom har lite grejer för sig.
Ja, de har jobbat mycket, mycket mer på det.
Ja.
Och det är intressant också, vet du vem Terry Notary är?
Ja, det känner jag igen det namnet, men jag kan inte riktigt placera.
Han är med i filmen The Square.
Aha. Ja, ja.
Så spelar ju en apa där.
Ja, ja, ja.
Och han fick ju den för att han jobbade ju med alla Apornas planet-filmerna.
Okej.
Okay. Alltså de senaste.
Ja, ja, ja.
Som stunt coordinator och ap. Liksom, alltså han tränar människor att bli ap-lika. Mm. Och han liksom är ju med redan här och har jobbat med Helena Bonham Carter och Clark Duncan.
Just det.
Så han har ju tränat dem att röra sig som apor rör sig.
Ja.
Att hitta rörelsemönster och andra beteenden.
Ja.
Hur beter sig apor?
Ja, precis.
Så att han var med redan här och jobbade med dem så att de skulle bli bättre på att uppfattas som apor.
Ja, just det. Ja.
Det är intressant.
Ja, det är
det. Han har ju verkligen byggt en karriär.
Han måste vara rätt ung här då, så helt enkelt.
Ja, det ser ut att vara i 20-årsåldern, tycker jag.
Ja. Jag kan tycka att Tim Roth, han är ju rätt bra här, men han är lite over the top, kan jag känna.
Mm.
Han är verkligen superund.
Mm. Mm.
Och den här filmen, här blir det ju att Mark Wahlberg då blir såld till en förmögen familj.
Mm.
Och där Helena Bonham Carters familj då, hon är någon slags människorättsaktivist fast apa då.
Mm. Tycker att människorna blir behandlade dåligt.
Mm.
Och ja, vill förbättra deras villkor. Just helt det. Enkelt.
Sen är det någon slags middagssekvens där hemma hos dem, någon slags bjudning där han ska vara någon slags servitör då.
Mm.
Och ja, där är det, då kommer han, general Fade, dit och det blir liksom lite snack om apors rättigheter. Och de nämner ju också den här lite mytiska figuren Simos, som var den som startade den första apan, som är liksom deras Jesusfigur så att säga. Och de pratar om något som heter Kalima, ett ställe då. som är i den förbjudna zonen där ingen får bege sig. Det är också en liksom konstig sidostory med den här gorillan som spelas av han Cary Fuku, vad han nu heter. Han har någon slags bad blood med Michael Clarke Duncans karaktär ju. Alltså det är lite onödiga sidospår, jag tycker.
Ja, verkligen.
Det är väldigt mycket karaktärer i den här filmen alltså. Mycket.
Ja, det är det. Men det var väl det också som var Tim Burtons ingång till det här. Ja. Att han tyckte det var häftigt med människor som spelade apor. Så det var ju det han ville bygga vidare på. Det var det han gick igång på. Ja. Han brydde sig kanske inte så mycket om det andra. Men människor som spelade apor, det var där han la sin energi. Det var det han tyckte var häftigt med, den här, med hela det här projektet. Och det kanske också visar sig lite i att Mark Wahlberg fick rollen, huvudrollen. Estella Warren fick den kvinnliga huvudrollen, kan man säga.
Ja,
det är kanske mer Helena Bonham Carter egentligen. Men.
Det ryktades ju att de skulle ha en sexscen, apa människa, men det blev aldrig så.
Nej, det hade varit.
Det hade varit något.
Men det känns som att han har lagt mycket mer energi på allt som har med aporna att göra, även i castingen då. Att Tim Roth då spelar huvudrollen. För han var ju väldigt het vid den här perioden.
Ja, huvudantagonisten. Ja, precis. Ja, det var ju verkligen. Ja, verkligen.
Och det som vi nämnde lite tidigare också, som vi lovade att komma tillbaka till, det var ju just att alla de här filmerna har väl kanske fått till, i alla fall på senare tid, kritik just för liksom att man har använt rasistiska nidbilder kring det. Och det gör man ju ingen hemlighet av i den fjärde delen, där man pratar mycket om slaveri. Alltså handlingen kretsar ju kring det. Så då är ju allegorin ganska tydlig där. Men i den här filmen så har man ju använt helt andra nidbilder.
Ja.
Och det är då till exempel
i den här middagsscenen
ganska tidigt i filmen, där de då aporna äter vattenmelon. Vilket ju är en rasistisk nidbild av svarta.
Ja, precis.
Att svarta älskar vattenmeloner, till exempel. Även en sån sak som att de inte kan simma. Alltså aporna kan rida på hästar och de kan prata, de kan allt möjligt, men men de kan inte simma.
Just det.
Så det här är ju också saker som filmen fick kritik för.
Ja. Ja. Ja, det är märkligt faktiskt. Att märkligt val att ta det så långt.
På ja, för just den scenen där de äter vatten. Men de hade kunnat äta vad som helst ju. I de andra filmerna så blir de erbjudna bananer till exempel, men så tackar de nej till det.
Ja, precis.
Alltså så. Men här är det just att de någon har ändå bestämt att de ska äta vattenmelon i den här scenen.
Ja.
Så att det finns ju något medvetet val där.
Men alltså det blir lite så, människor som spelar apor i olika situationer, och det blir nästan lite som en tv-serie, lite som en sitcom, höll jag på att säga. Och sen är ju då att Mark Wahlberg, han måste ju ge sig hemåt, eller de bestämmer sig för att ta sig till det här Kalima då. Och när de kommer fram till det, de lyckas fly därifrån med hjälp av Helena Bonham Carter, och de beger sig ut i ödemarken till den förbjudna zonen, och då ser de ju att det är ju då skeppet som han, den här rymdbasen han var på i början, som har kraschat på planeten. Ser lite ut som den här frihetsgudinnan i första filmen, med taggar som sticker upp liksom.
Så att den har ju varit där i många, många år, för den har ju blivit märkt av tidens gång.
Precis. Så då börjar han ju återigen det här med tidshopp och tidsresor och så vidare. Och där är också då en rolig scen där general Thade besöker sin pappa som ligger på dödsbädden. Och det är ju då Charlton Heston som spelar pappan. Så det är ju lite kul ju. Lite full circle där ju.
Ja, det är det.
Och det är ju också en ironisk sak där, att han varnar ju sin son då för människans destruktiva liksom möjligheter, och visar då att han har en pistol. Och det är en symbol då för människans potential att förgöra. Liksom. Och det är intressant, för Charlton Heston var ju ordförande i National Rifle Association, så han gillar ju vapen egentligen.
Mm, mm. Ja, det är ändå märkligt liksom, mm, att han gör just den scenen då.
Ja, att han vill det. Och sen säger han ju också damn them all to hell.
Ja, ja.
Det är ju trevligt ju.
Mm. Ah, det är ju nästan en sån måste-grej för en, yeah, en regissör då som yeah, Tim Burton, som ändå men filmhistoria och sånt är ju viktigt för honom, mm, och att lägga in olika typer av påskägg och sånt, det yeah, känns som att det är hans grej verkligen. Så
ja,
att Charlton Heston måste ju vara med i den här
yeah,
på något sätt. Men det är intressant ändå att det är just en sån vapen.
Ja. Yeah.
Det får man ju ändå säga är att höja ett varningens finger ju,
mm,
på något sätt, mm, det här. Och det är ändå intressant att Charlton Heston gör det.
Ja, för han vet ju vad som finns i den förbjudna zonen.
Mm.
Och det får de reda på också, att det här Kalima är ju egentligen någonting annat ju.
Mm. Ja, och då visar det sig ju vad det står för.
Ja, det är en skylt de hittar inne, ja, i den här rymdbasen.
Som då står, där det står caution, live animals.
Ja, men det har liksom blivit lite, lite smuts på skylten.
Vittrat bort.
Ja, men det är smuts. Då faller jag av så sen.
Ja,
okay, det
ja,
ingen har rört vid skylten på alla dessa år och sett vad det egentligen står.
Ja.
Och då lyckas Mark Wahlberg få igång den här loggboken på datorn. Så en mm, videodagbok där de berättar att en av aporna, Simos, då har varit extra mm, aggressiv och attackerat personalen och så vidare.
Mm.
Så det förklarar jag.
Så då är storyn att de på den här rymdbasen
yeah,
så har de liksom levt kvar där i flera decennier egentligen. Som jag fattade som.
Kanske det.
För kaptenen är ju gammal där ju. När han skickar ut det här meddelandet.
Just det.
Så att aporna har ju liksom lärt sig mer och mer under tiden.
Mm.
Och blivit mer och mer utvecklade.
Mm.
Och till slut tagit över skeppet då.
Ja.
Yeah. Innan de kraschar.
Ja.
Det är min tolkning.
Ja, något sånt. Och sen har de då spånat ja, fram flera apor på den här planeten mm, och tagit över den.
Mm.
Se var de andra människorna kommer ifrån. Är det jorden? De är vi är på nu. Oklart.
Ja, det är nog oklart. Ja.
Ja.
Det är det. Men, vad händer med den här första apan, Pericles?
Jo, det är ju så att general Thade kommer ju dit till Kalima då med mm, sin armé och det blir ett stort slag ju.
Mm.
Och sen mitt i det här slaget så anländer då Pericles i sin rymdkapsel.
Mm.
Och alla tror att det är Simos som är tillbaka och knäböjer och hittar dit ju. Och vad Pericles gör sen är att han springer in i skeppet
mm,
och lägger sig i sin lilla bur som han hade. Det är lite ball.
Ja. Mm. Yeah. Ja, ja. Ja, men han snackar, eller liksom han och Mark Wahlberg, de snackar ju lite, eller inte snackar, men de bondar ju lite där mm, när han kommer tillbaka.
Ja. Men sen så kommer General Thade dit och liksom han skjuter mm, väl typ, eller han slår till den här Pericles.
Mm.
Men sen lyckas de låsa in honom mm, i en sån här, han använder sin hand palm print identification och stänger och skjuter sånt han kommer mm, ut. Det tycker jag är rätt starkt när han blir inlåst faktiskt.
Mm.
Jag tycker det, för han blir så oerhört maktlös direkt bara så på en sekund liksom.
Ja.
Och försöker liksom övertyga sina före detta vänner att släppa ut honom, men ingen gör det. Sen bara slutar bara skjuta och skotten studsar. Mm. Så gör man sig bara under ett bord liksom och sitter mm, han kvar där liksom. Ja.
Ja. Leo då, som Mark Wahlbergs karaktär heter.
Ja, det är verkligen en karaktär vars namn man inte lägger på minnet.
Mm, nej. Det är enklare att bara säga Mark Wahlberg. Ja, men jag tycker det namnet är jobbigt att säga, för man måste liksom uttala det på engelska.
Ja, man kan inte säga Mark Wahlberg.
Nej, men man vill ju göra det.
Ja, ja.
Han åker ju iväg i alla fall.
Ja, han tar ju Pericles skepp och sticker ju.
Och sticker iväg.
Ja.
För att komma tillbaka till jorden igen.
Ja.
Vilket han också gör.
Ja, han landar i Washington DC va?
Mm. Och när han kommer ut från rymdskeppet så möts han av massa polissirener och poliser som omringar honom. Och ja, när han kommer lite närmare dem så ser han att det faktiskt är apor.
Ja, och framförallt så är det ju Lincoln Memorial. Han kommer fram till och säger mm, att det är ett memorial av General Thade istället ju.
Mm.
Så istället för frihetsgudinnan så är det Lincoln Memorial fast det är en apa istället.
Mm.
Jag vet inte. Det är en twist som inte är superstark kanske. Men den är helt okej.
Ja.
Alltså den är oväntad.
Ja, det var det.
Det
ja.
Var faktiskt oväntad.
Mm. Det var det. Det var oväntat. Men det är också rätt så dåligt, tycker jag.
Ja, kanske. Jag tycker,
bara
ja.
För att det är oväntat är det ju inte bra.
Nej, det är ju inte frihetsgrynande. Det är inte så bra. Det
nej,
är inte.
Nej.
Nej, den här filmen överlag är väl... Den kunde varit mer.
Mm.
Alltså den är lite, nästan lite tråkig emellanåt faktiskt.
Mm. Jag tycker det också. Alltså av de här filmerna, om man skulle gjort en ranking, så kanske jag inte tycker det här är den allra sämsta. Men jag tycker den är inte bra, alltså för vad det är.
Nej, alltså den här har en högre ambition. Och det är ju mycket bättre smink och så vidare.
Mm.
Men de har ändå liksom tappat mycket av charmen. Och hela den här allegorin som de andra filmerna är, har man ju liksom inte gjort vad man har kunnat med. Nej. Liksom.
Alltså det här är en film med 100 miljoner dollar budget.
Ja.
Spelade in 362 miljoner. Så att det är ju ingen flopp.
Nej, det kan man säga.
Men... med de här 100 miljonerna så borde man ändå fått ut någonting bättre, kan jag tycka.
Verkligen.
Allt scenografi och allt sånt, kostym och smink är jättebra, verkligen.
Ja.
Men storymässigt så finns det rätt mycket svagheter, och som sagt, Mark Wahlberg är ju ingen bra skådespelare. Han har svårt att bära den här rollen, tycker jag. För han är på ett och samma sätt hela tiden. Han är arg hela tiden.
Ja.
Och det blir jävligt tråkigt att se på, tycker jag.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, han är bläck. Han är verkligen bläck.
Tim Burton har ju sagt att han valde Mark Wahlberg på grund av att han ville ha en filmstjärna. Mm-hmm. I huvudrollen. Och visst, Mark Wahlberg var ju het vid den här perioden.
Ja.
Absolut. Men han saknar ju ändå... Ja, men det finns rätt mycket grejer han saknar, tycker jag.
Han är inte superkarismatisk.
Nej, det är väl det framförallt. Mm. Egentligen.
Ja.
Samma sak med Estelle Warren. Hon är ju inte en bra skådis heller. Och det kanske inte kanske behövs till just den karaktären. Men... ja, jag hade ju gärna sett någon annan där i den rollen.
Mm. Jag läser här att Tim Roth tackar ju nej till Harry Potter som Snape för att göra den här filmen.
Mm.
Intressant.
Ja, det är intressant. Jag är ju inget Harry Potter-fan, men jag har ju sett filmerna och jag kan ju ändå tycka att det blev ganska bra som det blev.
Ja, det blev det.
Vad heter han som spelar sig?
Alan Rickman
gör ju den rollen jättebra, tycker jag.
Ja. Det hade inte ett fel med Roth heller, liksom. Men han är inte med i någon annan roll i de filmerna. Nej, det är inte.
Nej.
Jag tycker alla stora brittiska skådespelare med där, liksom. Känns som.
Ja, verkligen. Ja, verkligen. Däremot så var ju Gary Oldman knuten till att spela Tim Roths karaktär.
Jaha, okay.
Men det står av finansiella orsaker så blev det inte så.
Okay.
Han vill ha för mycket pengar. Jaha,
wow.
Så han tackade nej och då fick Tim Roth den istället.
Ja, ja. Ja, men han gör det bra, tycker jag. Jag tycker Tim Roth är bra även om han är lite för mycket emellanåt.
Mm.
Men som sagt, den här filmen, den fick ju inga uppföljare.
Nej.
Och det blev inte liksom det fenomenet som jag hade hoppats på, som de förra filmerna blev.
Nej, precis.
Så att man lät ju den här franchisen ligga i träda i ett decennium.
Mm.
Och vad som hände sen med den här Apornas planet-franchisen kommer vi ju prata om i ett kommande avsnitt längre fram här under året. Så vi kommer alltså att återvända till den här franchisen om ett litet tag.
Mm.
Så ja, ni kan gå in och bli patrons på vår Patreon-sida. Och följ oss på Insta och andra plattformar. Ha det bra!
Ha det bra!
Hej!
Hej.